Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Away, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Avsnitt 348 av Phil och Killpodden.
Varmt välkommen.
Tackar.
Tack.
Hur mår du?
Alldeles utmärkt.
Omikron, är det ditt efternamn?
Mikron?
Omikron.
Jaha, Omikron.
Äter det väl den här nya varianten.
Ja.
Har du handlat något på den?
Ja, absolut. Det har varit mycket volla.
Ja.
Handlat index mycket.
Ja.
Och lite annat smått och gott.
Så var det när jag lärde känna dig i början. Då var det en sån här Twitter-profil som lade upp flera hundratusen i vinst och förlust på i terminen.
Ja.
Är det så det har varit senaste dagarna?
Ja, men ja, nästan.
Ja. Vinst eller förlust?
Nej, det har gått bra.
Ja. Vad oväntat.
Jag har varit lite negativ. Ja, men jag har också varit lite negativ sista avsnitten här. Så att, jag har legat neråt också och haft mycket säljoptioner och sånt.
Hade du några kontakter nere i Sydafrika som kunde berätta det här redan innan, eller?
Nej. Nej. Det hade jag inte. Sen tror jag att marknaden var redo för en rekyl oavsett. För, att, så, för när man tittar liksom på vad vi vet om det här nya varianten och sånt så är det ju inte jättemycket.
Nej.
Men däremot så har jag ju med det och helt plötsligt bara valde marknaden att ta den här storyn och springa med den. Liksom.
Ja, man har fryst ut hela södra Afrika här till någon pestböld.
Ja, precis.
Och ja, det får vi se om det var rätt eller fel. Vad ska vi prata om mer då?
Vi ska prata om Evolution Gaming såklart.
Ja, det och index är väl det alla suttit och vevat här senaste veckan.
Precis. Sen ska vi också prata om lite budrykten.
Ja.
Nu kom det en till aktie som det går rykten om.
Ja, Bloomberg. De har ju hittills varit väldigt träffsäkra med Sobi och vi hade väl Betavill där i ICA.
Just det.
Och nu igår var det Lune. Förr i tiden sa man ju Lundin Petroleum, nu är det Energy.
Och för ännu mer länge sedan sa man Lundin Oil.
Ja, exakt. Den har bytt skepnad många gånger. Och det surras väl även lite om Swedish Match. Så man kan säga att det är lite ESG, anti-ESG-rykten här.
Ja.
Som jag tänkte vi skulle summera. Och sen så får vi ju prata om hela den här covid-storyn då. Det är skön timing med Thanksgiving, USA är stängt. Det är likadant i Evo, största nedgång någonsin kommer den dagen. USA är stängt.
Ja.
Det känns som perfekt för blankarna att skaka loss lite i träden. De svaga faller ur.
Ja, verkligen.
Och sen så tänkte vi prata, fick lite fråga om el. Vi är ju inga elexperter, men vi får ju försöka reda ut vad man kan göra.
Ja, vi har väl någon liten take på det.
Ja, och sen så är det väl lite krypto och lite annat smått och gott.
Ja, och främst kanske marknaden i stort.
Ja, hur man ska bete sig.
Mm.
Fontobel är ju med oss, oavsett hur mycket det skakar på börsen.
Jajamän, och det finns alltid alternativ.
Det är då man behöver dem som mest.
Ja, exakt.
När det rör sig så här mycket. Och där har vi ju Trade of the Week, och den här veckan har vi ju valt DAX, det tyska indexet. Brukar ju kallas indexarnas Formel 1, för det rör sig så mycket. Och då är det väl perfekt att kunna få exponering mot det. Om man tycker att det har gått ner för mycket på den här corona-oron, då kan man ju ta positioner på uppsidan, minilångs till exempel. Mm. Eller om man tror att det här är bara början, så kan man ju köpa en mini-short istället.
Exakt, och det är ett kul index att handla, det är ju bra volatilitet som vi traders gillar. Och speciellt i såna här, vid såna här tillfällen. För att det är ett kul index, för man får alltid liksom en andra chans och rörelsen är stora och den drar och den sticker. Så att det är ett superkul instrument att handla.
Ja, och så kan man bevaka. Det pratas ju både om lockdown och anti-lockdowns just i Tyskland. Och det kan ju säkert påverka det här indexet.
Absolut.
Och sen har de ju även, förra veckan pratade vi om VIX och så, väldigt mycket andra produkter. Nu
ja,
när
det blev ju väldigt aktuellt för att VIXen kom ju tillbaka med råge här i slutet på förra veckan och också den här veckan.
Ja, så då ska man ju klicka på Trader Week-länken vi tweetar ut eller gå in på certificates.fontobel.com.
Do it!
Ja, om vi ska börja med Evolution då. Där har vi ju ett väldigt, vad ska man kalla det, lite Swedbank-tema. Att marknaden hatar ju osäkerhet. Och det känns som här har det inte kommit så mycket. Först gick det ut någon form av stämning. En konkurrent eller några blankar har anlitat en advokat, pressat han lite pengar och sen har han gått till någon domstol där i New Jersey och skrikit lite. Då gick kursen ner 10% och sen gick den upp 10%. Och sen så kom det ut något dokument, så var väl det han hade lämnat in eller någon form av short-rapport på 120 sidor där det stod att det vi pratade om tidigare med Assad så att spela nätcasino och sådär.
Mm.
Och kursen har ju verkligen
havererat,
rört sig tänkte jag säga lite positiva ordalag, men havererat kanske är ett bättre ord. Och alla väntar väl på någon form av bottensignal eller köpsignal eller hur har du handlat Evo?
Ja, varje dag.
Ja,
det känns hela tiden känns
som. Känns som lite när jag satt och handlade coronan från Thailand. Både hela börsen nu, men Evo förra veckan här i att man köper lite varje dag. Man tänker att idag kom vändningen och så går upp lite på morgonen och sen rakt ner.
Mm.
Och så är det samma procedur varje dag och så är man ju väldigt dålig på att sälja. Och jag lyckades sälja någon dag så jag byggde upp lite vinster, men oftast får man ju bara förluster. Och då måste vinsten den tredje dagen, fjärde dagen, den måste bara bli större och större.
Ja.
Och det är en dålig strategi.
Exakt, framförallt så måste man ju bara fortsätta då.
Ja.
För man vet ju att det kommer den här rörelsen som gör att man tar tillbaka allt och lite till,
ja.
Och mer där till.
Det gäller att man har råd med det när väl vändningen kommer.
Ja, precis. Om man liksom sitter och försöker långa varje dag för att ta den studsen. Sen blir det alltid så att man kanske bara skulle dunkat på det istället.
Nej.
Gjort så istället de tre första dagarna och sen åker man dit en dag. Det är väl det är den strategin man hellre vill göra.
Och vi är väl tillbaka vid det här att alla vill köpa när det är högt. Ingen vill köpa här nere. Uppenbarligen måste det ju vara någon väldigt stor säljare som säljer. Lite som vi pratade om i Sinch innan. Och Fidelity tyckte jag via Holdings hade köpt 250 000 aktier eller någonting. Men det betyder ju att alla jänkare har ju inte slängt sig på säljknappen i någon form av moraliskt eller att det ska bli någon sanktion eller liknande. Och det enda man har med sig här när man ligger lång över natt och så är att det kan ju komma en flash att de har startat en utredning. Och tittar man på Swedbank och Danske Bank och så, det har ju fortfarande inte kommit i mål där. Vilket har gjort att kurserna har ju kommit upp, att till slut tröttnar man ju på de här utredningarna också.
Ja, så är det absolut.
Så det, i så fall ska den ju ner vem det nu är, om det är spelkommissionen i New Jersey eller om det är DOJ. Det är ju svårt att förstå vad Evos roll är, hur skyldig man ska döma någon som är en supplier som säger till sina operatörer att ni får inte vara i de här sanktionslistade länderna. Och sen på något sätt har någon loggat in på någon VPN-tunnel eller sådär. Jag är lite lång Evo just nu och har väl försökt lite fram och tillbaka. 1000 känns väl som en jämn och fin nivå. Så länge det inte kommer mer nyheter. Nu fick vi lite insiderköp igår. Någon form av HR-anställd som jag, om jag har fattat rätt, hade sålt typ 20 000 aktier uppe på 1400. Nu köpte hon tillbaka i alla fall 2500 eller någonting.
Just det.
Så det var snyggt tradat.
Ja.
Men man skulle väl nästan vilja se, de var ju faktiskt väldigt smarta och fyndiga och drog igång ett återköp typ 19 mars i coronan.
Mm.
Det var inte många bolag som gjorde det kan jag säga.
Nej, verkligen inte.
Så de visar att de har lite trading inne på huvudkontoret också. Så det vore ju en monstersignal om de behöver egentligen inte återköpa några aktier. Man behöver bara skicka ut den pressreleasen att nu drar vi igång återköpet. Så skulle man ju på något sätt stabilisera marknaden. Men det har väl på något sätt blivit ett annat bolag här. Eller höjt risknivån. Och hur ska man då värdera det här? Ska det vara EBIT 15 eller 30 eller 40? Och det verkar det ju råda spridda skura om. Eller ska de stänga ner hela Asien till exempel? För det är skillnad på att vara ett sanktionsland i USA mot vad det är att vara en så kallad gråmarknad.
Det är två helt olika saker. Skulle jag säga.
Och Sverige var ju en gråmarknad innan.
Mm.
Där fanns ju alla spelbolag. Och så är det ju i många länder att det är oreglerat. Men för den skull behöver det ju inte vara att du sitter i Sudan eller Iran och spelar.
Nej, jag tycker att det enda som i den där rapporten som jag tycker någonstans när man läser liksom vad de menar är fel eller vad de anser inte är kosher som man säger, så är det lite tunt. Jag vet inte hur Evo skulle kunna anses ja, vara delaktiga i det om någon har öppnat en, ja, kör vi en VPN-tunnel från Syrien. Det känns ju lite tunt, men det är också det som är det läskiga, för det obehagliga. För är det liksom sanktionsländer som USA har under sanktioner, då kan USA vara rätt hårda mot sådana saker. Nu har jag svårt att se att USA skulle se det här som en, liksom en breach mot sanktionerna. Men ändå, det är bara det liksom ordvalet att man nämner det. Gråmarknaderna, då, det är väl lite ointressant.
Ja, och man kan väl säga så här, det är ju ett tecken på att man kommer in i USA som är en jättemarknad. Man är svensk, man är inte amerikansk, om det nu är en amerikansk konkurrent som har lackat ur här. Så att, ja, är man störst och bäst, då måste man ju räkna med att andra försöker sänka en.
Ja, och sen aktiemarknaden, någonstans så är det ju, det är klart att det sätter lite oro och lite osäkerhet oavsett fundamenta eller vilken analys man har gjort eller hur man räknat, för att som du sa, Evo är svenskt. Och då är man också bara svensk, ja. I USA.
Ja,
de håller sina egna bolag närmast. Och har de konkurrenter och sånt, alltså de visserligen konkurrenterna grasping for straws här, men det kan räcka.
Absolut.
För att det blir jobbigt för Evo eller kostsamt eller att de måste stänga ner vissa länder eller vad som helst. För att de är svenskar och inte jänkare.
Ja, och sen tror jag säkert att det är ju väldigt mycket Evo på ett sekretesssätt inte går ut med exakt vilka kunder man har eller vem som är största kunden. Och det är klart att det kan finnas en kund här i Asien eller liknande som är jättestor för dem. Det är svårt att gå in på exakt detaljnivå. Var, ja, de redovisar ju de olika delarna och så, men i och med att, men alla vet ju från början att de som investerar i betting och iGaming branschen, det är ju lite grått.
Ja, ja, absolut.
Hela
det är
den
inte
sektorn.
ESG, och det är inte, det är ingen bransch som någon kommer hålla om ryggen, och det är ingen domare eller något som kommer liksom make ideologiskt stand för att skydda ett sånt här bolag.
Nej.
Det är ju bara glömt det. De är ju parasiter i alla liksom, i statens och myndigheters ögon.
Det är ett bra sätt att mjölka
vilket
in
staten. Jag tycker typ att den inställningen från staten kanske är rätt. Man ska vara tuffa mot de här, för att spelar någon roll om ett sånt här bolag konkar? Nej. Kommer inte komma någon annan och ta dess plats, och det är inget, så här, det är ingen samhällsnytta i det direkt. Annat än för ägarna.
Och skattebetalarna?
Ja, det beror på hur många som sitter på Malta eller inte.
Eller hur många som spelar bort
sina
pengar.
Det beror på vad man jämför med. Ja, det finns andra bolag som betalar betydligt mer. Så kan man ju säga. Och det ska man väl ha med sig. Att blir det liksom regulatoriska problem eller man anses inte hålla sig på rätt sida, då kan man nog straffas rätt hårt. Till skillnad från till exempel mot Swedbank, jämförelsen du nämnde i början. Då är det väl så här att det finns ju lite politiskt spel. Aha, okej, ska DOJ sänka Swedbank som är en av Nordens största banker? Nej, det finns, då kommer det uppstå andra problem på andra områden. Det är inte kanske riktigt värt det. Så att man drar ut på processen och sen så har folk glömt bort den till slut. Och så blir det någon sån här utvattnad påslag liksom,
ja.
Eller böter. I det här fallet så är det ju, finns det ju liksom det finns inga skador i att trycka till dem.
Nej. Och jag tror att det svåra här är väl att de kan nog trycka till vilken leverantör som helst. Alla som har fått licens i New Jersey har säkert någon kund som beter sig dåligt. Så ska man vara stenhård så kan nog ingen i USA ha några leverantörer att spela på. Mer SP-tech och Playtech och liknande.
Absolut. Nej, alla har nog... Alltså, och jag vet inte om jag skulle kalla det ens för skelett i garderob, men jag skulle bara mena på att alltså när staten vill statuera ett exempel så gör de det, och då gör de det stenhårt. Och det är väl lite så att det är väl risken i den här branschen.
Ja, och så är det väl bara väldigt tråkigt om man är det bolaget som det ska statueras exempel på.
Ja, och där får man ju bara fråga sig. Alltså det är liksom en... Alltså det är typ som en vargkula, om man får liksom bara se okay, vem är den svaga länken, vem har mest chans att åka dit och vilka har mest kontakter. Så äckligt känns det.
Ja.
Och jag tror man kanske ska se det så också.
Och just nu är ju sentimentet bara nedåt, och det jag tror absolut om den här corona-oron, aktien hade ju börjat gå ner redan innan. Det är ju väldigt märkligt när aktien är egentligen en super-corona-vinnare. Att om det skulle bli massa lockdowns och liknande så skulle ju Evo vara en vinnare, för då sitter ju folk hemma och spelar live casino.
Mm.
Den har ju inte ens rört sig upp på det. Så det säger en del om sentimentet, men jag tror absolut att det finns en superfin studs här, kortsiktigt. Sen är frågan om det här blir någon form av blanka stunden i Embracer. Det var 40 spänn och så gick vi kursen till 100 eller 150 eller någonting. Eller om det här är skakigt under en längre tid. Det får vi se. Men jag äger i alla fall aktien just nu. Och så får vi se. Går det ner 100 spänn till, då kanske jag inte äger aktien. För då är man inte lika kaxig längre. Så man får ju se lite.
Jag är inne ut hela tiden. Ja. Och jag var lång i morse. Och ja. Nu är jag inte lång längre. Och så vidare.
Ja, men det ska bli intressant i uppdateringen i ägardatan sen. Vilka det är som har utnyttjat det här och vilka det är som springer rakt ut.
Ja, verkligen. Och sen ska man väl ha med sig det att jag tror att det finns rätt många. Jag vet att amerikanska ägare liksom bara, det är bara att titta på Swedbank eller Danske Bank. Nej, bara liksom ryktet kom så är det better safe than sorry. Då säljer man på. Och många gör liksom den. Och det flödet borde väl snart kanske vara liksom klart. Om inte liksom Capture Group ska göra alla sina aktier, då är det nog ett tag kvar. Men och då är det liksom, man ska bara ur, och jag tror att många kanske liksom snabbt ska ur innan det är månadsskifte, idag till imorgon va?
Ja.
Så är det ur portföljen inför året och så är man klar med den.
Ja.
För många stänger ju sina böcker imorgon.
Ja.
Många, inte i december, utan man stänger i november, så året går från januari till november.
Vad gör man i december?
Ja, då markar man upp lite olika grejer, och helst vill man marka ner en torsk så att man börjar nästa år med några miljoner på pappret in i vinst i alla fall. Så har man fixat, så blir det lite enklare att få sin bonus.
Jobbar du på samma sätt?
Är det svårt att göra privat. Uh-huh. Det går inte. Men när man liksom har bonus och jobbar med portföljer och böcker på många tradingbord, så är det så det brukar gå till.
Ja, det jag håller på med på mitt tradingbord, det är att man försöker kolla slutkollen. Sista 10 minuterna brukar hända lite. Och igår när jag satt i skärmen så, eller precis när jag slog på datorn, så kom ju Bloomberg med sin artikel om att Lundin Energy hade anlitat rådgivare för att sälja hela bolaget eller styra upp en strukturaffär. Och de har ju haft rätt innan, Bloomberg, Sobi och många andra case. Det är ju en väldigt erkänd nyhetsbyrå. Så då tyckte jag att 8% upp eller någonting, 10% upp, inte var så mycket. Köpte och låg ju fint in, och sen kom kolen och då satte de ner aktien, och då var ju känslan att det var fortfarande inte utom de svenska nyhetsbyråerna, för det kom så tajt. Så då köpte jag lite mer, och sen när man vaknade i natt, då var ju börsen ganska bra. Och sen så kom det ju den här Financial Times-artikeln med Modernas vd, och då kraschade börsen, oljepriset, och Lune själva var ute och kommenterade, vilket jag tyckte nästan var positivt, att vi skapar alltid aktieägarvärde, vi tittar alltid på nya affärer, men just nu har vi inte skrivit avtal med någon. Och det stod ju inte i artikeln heller att de hade signat några avtal, utan det stod att de hade anlitat några. Och är det några som vet hur man skapar aktieägarvärde, så är det ju familjen Lundin.
Verkligen.
Du hade väl någon skön anekdot om att det var just det här bolaget de inte skulle sälja, eller hur var det?
Men jag för mig, någonstans har de lovat sin pappa att de aldrig skulle sälja Lundin Oil, men det har de väl typ redan gjort. Alltså det är inte samma, vad heter det?
De hade ju inte det här svett ihop i alla fall. Insatsdelar
om man säger det.
Nej.
Men,
så de får väl sälja fältet och behålla namnet en gång till.
Ja, exakt. Nej, men jag tror att det är mycket möjligt att det kommer någon strukturaffär där eller något, eller att någon vill köpa det. Känns inte alls otroligt med tanke på vilka kassaflöden de har och så vidare.
De har väl till och med kommit in i ett sådant här ESG, Dow Jones Sustainability Index nu.
Ja, men precis. Så att det skulle hända, frågan är om de vill sälja.
Ja. Om artikeln stämmer att de själva har anlitat, för jag tyckte det var lite konstigt, för då stod det i någon sammanfattning, om det var i Reuters, att ja, för att det här ska gå igenom så måste ju familjen Lundin, som äger 30%, gå med på det här. Ja, det är ju de själva som har anlitat rådgivaren, om man ska lita på Bloomberg-artikeln. så det finns ju inga andra som styr förutom familjen Lundin här, det kan vi slå fast i alla fall.
Nej, jättekonstig kommentar.
Ja.
De styr, punkt. Ja. Vill de sälja, då blir det så.
Och för dem oftast, förutom den här dödsbädden då, så har det aldrig funnits några heliga kor. De har ju varit väldigt bra på att sälja, starta nya bolag, starta nya strukturer, nya branscher. De har varit med i uran, det är koppar, det är olja, det är solenergi. De har ju verkligen varit överallt, och de har ju pratat hela tiden om att de inte vill sälja, för de vill ju vänta till Swedrup och utdelning. Mm. Men då har de ju fått lite utdelningar. Så det ja, vill man ur oljebranschen och stoppa in det i massa nya, inom citat, framtidsbranscher, så är det här ju en fantastisk möjlighet att få loss. 100 miljarder skulle ju börsvärdet vara, och så lite premie på det, och så äger de inte såklart hela bolaget. Men det skapar ju en enorm stridskassa, och de om några vet ju vad man ska starta upp för nya branscher.
Verkligen. Nej, och sen, eller jag förstår om någon är intresserad av det också. Vi pratade väl om den bara för några veckor sedan.
Ja.
Och då tog jag upp den. Den är inte dyr.
Nej, de har ju lägst, nästan lägst kostnader, om det är 2-3 dollar eller någonting här i Nordsjön. Och ja, oljan, igår var Morgan Stanley ute och sa att oljan skulle till 120 eller någonting.
Mm.
Så då är väl frågan bara om man säljer för tidigt nu när, efter corona här. Det är utbud och det är efterfrågan, och att det kan spåra totalt. Men marknaden är ju ofta smartare än så och fattar att oljepris kommer inte handla i 150 i så fall i 10 år framöver.
Nej, alltså köparna fattar, ja. Fattar nog det.
Så man köper ju inte på dagspris, man köper ju på vad man tror,
ja,
att
ja, olje... exakt. Och nej, men så att jag tror absolut någon kan vara intresserad.
Ja, nej, så jag fick ju mig en käftsmäll i morse när det öppnade 10% ner. Då dubblade jag faktiskt min position istället.
Ja, det var bra.
When in trouble, triple.
Double.
Triple. Och sen så sålde jag med lite förlust och bytte det mot köpoptioner istället. Så jag försökte köpa lite olika varianter där. Så då får vi se. De har i alla fall lite exponering på uppsidan. Nu känns det ju inte som att det här kommer komma inom 2 veckor. Men det känns ju närmaste 3-6 månader i alla fall. Känns som det kan hända någonting.
Nej, och inte, om inte annat så är det liksom, det är inte en dyr aktie att äga.
Nej, du får ju hela den här oljeexponeringen.
Ja, så jag tror att det finns rätt begränsad nedsida i den. Men en kul option på uppsidan om det skulle komma något sånt.
Ja, du har ju både ett oljepris, för det kommer ner massa nu på det här omikron-scenariet.
Mm.
Och sen så har du, står oljan i 120, ja då går aktien kanske till 400 ändå.
Ja.
Och annars så har du ett bud. Och det var någon som pratade om att det var den gyllene nivån. Den handlade väl i 310 idag. Och att 400 har de pratat om tidigare. Men det kanske är lite nya förutsättningar nu när fälten sprutar ut olja. Och
oljepriset är superhögt.
Ja, oljepriset är superhögt. Så ja, men de som gillar kassaflöde, det är ju en bra bransch att vara i. För det finns ju inte så många köpare till ett sånt här bolag eller fält.
Nej.
Så då måste man hitta någon med stora fickor som, ja, de får ju bolagen billigare då.
Ja, verkligen. Och nu när de, som du sa, de är med i något ESG-index och grejer också. Så det finns nog en hel del liksom pensionslösningar ihop med någon annan som vill äga och få kassaflöden.
Ja, och förra veckan så pratade vi ju lite, jag hade ju hört lite olika covid-stories att det hade börjat spridas igen. Och försökte ju hitta lite kortningscase i Live Nation och SAS och sådär. Jag lyckades ju inte riktigt. SAS gick ju inte ner så mycket när jag försökte handla den heller igår, tror jag det var. Eller i fredags. Och idag kom rapporten och den gick väl först upp och sen ner och sådär. Men ja, det var ju en rätt spaning i alla fall. Sen kunde inte jag heller förutspå att det skulle komma någon supermutation här i Sydafrika. Men ja, det känns ju väldigt skumt där. Jag fattade ingenting när jag satt i Thailand heller och alla gick runt och drack bärs och sådär. Det är ju lite samma känsla här, att vi har inte fått någon supernedstängning i Stockholm. Så det är svårt att ta till sig när någon står på andra sidan världen och säger att vi har fått den sjukaste mutationen någonsin.
Ja, exakt. Eller sen är det väl att om man lyssnar på Modernas vd, det var lite konstigt där den Financial Times-artikeln tidigt i morse var det, va?
Ja.
Han var ju jag såg honom live på CNBC, det gjorde du också, igår. Och då sa han ju samma sak.
Att vi måste vänta 2 veckor, troligtvis kommer inte vaccinen fungera lika bra i och med att det är en mutation. Utan att du och jag är en superdoktorer.
Nej, men precis. Och sen är det lite så här, vad ska de säga då?
Ja.
Ska de säga att den har precis kommit, vi vet inte riktigt hur den fungerar. Ska man säga, men det är lugnt, vaccinen funkar nog. Nej, utan alla kör ju
bättre. Och kan vi sälja så efter många vaccin?
Ja, han, absolut. Men sen myndigheter överlag säger väl liksom better safe than sorry, för att liksom folk ska bli lite försiktiga.
Så. Ja. Och man framstår ju som handlingskraftig om man bara stänger ner mot. Nu visar det sig att det här fanns ju, nu var det väl uppe i 17 länder i Sverige och överallt ändå.
Ja, men sen tycker jag att när man tittar på hur marknaden reagerar, som du säger, coronavinnarna åker ju på det också.
Ja.
Så det känns lite...
Men det gjorde de ju i början förra gången också.
Ja,
ska alla sant. Sälja allting så...
Ja. Precis, och sen är det väl bara så att marknaden var på rätt höga nivåer innan. Jag tror många passar på att sälja och folk har letat en anledning till att sälja och så fick man den.
Ja.
Eller vad tror du?
Nej, men hade man årets sämsta börsdag i fredags, USA hade Thanksgiving, så det var tunnare volymer, alla springer åt samma håll. Vem vill ligga över helgen när en sån här nyhet precis har kommit? Man har lite coronan i bakhuvudet och index har ju gått, med betoning på index, har ju gått väldigt bra jämfört med många bolag, har ju i år inte gått lika bra.
Nej, men verkligen. Och sen så kommer det också Thanksgiving, det var stängt halvdag.
Ja.
Och då fanns det väl redan lite säljflöden som skulle ut på grund av att det är månadsskifte här nu och det är december och man vill stänga året. Så det är liksom en perfekt cocktail för att det skulle bli volatilt och komma ner rätt ordentligt.
Ja,
om det skulle, att det skulle komma en sån nyhet på det läget, att det är ju, man blir nästan konspiratorisk.
Ja, jag tänkte säga det. Det är både här och Evo. Det är ju lätt med börsen att bli konspiratorisk.
Ja.
Men man måste ju agera därefter. Och ja, det är kul att det rör sig igen. Det är mer bara att man är ovan vid att det rör sig så här mycket.
Ja, och framförallt så kom det ju så fort. Alltså det var inte så att man läste att det började pratas om den och sen, utan här var det ju, alla var liksom fullt redo att trycka ut en artikel på det här direkt.
Så vad, i och med att du, dina säljoptioner har du stängt om, kortade du index, vad gjorde du på det här?
Jag har stängt rätt mycket.
Ja.
Just för att, jag drar väl ett bett på att det inte kommer vara så dödlig, kanske mer smittsam. Men vad jag har förstått så är det inte, symptomen inte så mycket, jag var knappt allvarlig.
Nej, det ska ju mer vara att vaccinet inte fungerar då. Liksom.
Precis. Och sen får man väl säga att marknaden och samhället är ju betydligt mer förberett för sådana här grejer nu. Så att vi ska få en sån där riktig kalldusch på grund av det här känns konstigt. Det i kombination med väldigt höga nivåer på börsen kanske gör att vi kommer ner. Men,
och väldigt höga nivåer i coronan redan innan den här nyheten. Ja. Så det kan ju bli lite att det tippar över.
Precis. Men samhället är ändå fortfarande, liksom kostnaderna för att stänga ner är ju mindre nu, för att alla har köpt liksom tekniken för att kunna jobba hemifrån eller har fått den från sina bolag de jobbar på. Alla vet hur det funkar att jobba hemifrån nu. Det är mer liksom invant beteende. Det finns riktlinjer för hur man agerar.
Ja, man känner ju mest bara sympati med alla som jobbar på sjukhusen. Det här tar aldrig slut.
Precis. Däremot tror jag att det är lite viktigt för efterfrågan. Tror jag kan få sig en törn.
Ja.
För att om det ska vara så här att vi får det här hela tiden och det blir svårare för folk att planera sin ekonomi, så jag tror att folk blir lite mer sparsamma. Till skillnad från när man till exempel tror att det är en engångsgrej, och då passar man på. Om vi ska få såna här grejer lite då, det kommer kosta rätt mycket pengar.
Och det jag tar med mig från indexdelen är väl att i vanliga fall så skakar marknaden bara av sig något sånt här konstigt. Men man känner ju ändå att så lätt går det inte upp. Nu har vi ändå hållit på här i 2 dagar. Och det har inte bara gått rakt upp.
Nej, det har inte kommit så här våldsamma studsar. Utan jag tyckte studsen igår var rätt svag.
Ja.
Den kändes liksom... Den
och ändå var ju vi starkast. DAX var väl upp 0,4 eller någonting. Det känns ju katastrof.
Nu gick vi ner mer också. Men jag tyckte ändå... momentumet i studsen var rätt dåligt.
Ja.
Vilket gjorde att jag tyckte inte det var så intressant och långa igår till exempel. Vilket var tur.
Ja.
För det kom ju ner igen. Och sen får vi se. Men sen infaller det ju också rätt bra så här, säsongsmässigt. Börsen brukar ju ha en rekyl fram till liksom början på december någon gång, så brukar det vända. Om inte annat så har vi alltid PPM-pengarna att hoppas på.
Ja, som alltid, som känns som de blir svagare och svagare för varje år. Som...
Ja, det är väl för att de diversifierar väl ut också internationellt.
Och sen tror jag inte man ska glömma bort de här indexgrejerna som vi har tjatat om. Och det är ju idag. Och tittar man, jag är ju kort Nibe till exempel. Den vet inte riktigt om den ska vägas upp någonstans. Men man märker ju att så här, den, EQT, fick någon köprek. Sagax ska ju in. Att många av de här urstarka aktierna...
Karo Farma är ju stark idag.
Ja, och den ska ju inte ens in, så det följer det bettet. Men ändå, att det kan vara någon form av botten eller topp idag lite tillfälligt i de här aktierna som har rört sig väldigt mycket på de här indexbeskeden.
Mm.
Det har man ju sagt många gånger om Sagax också, så det finns ju inga garantier att det är det. Men vi får se hur det går, både börsen och alla de här aktierna som har varit väldigt indexberoende senaste månaden. För det känns som att det kommer vara en ny värld imorgon.
Det lär va?
Ja, skönt. Bort med de här indexgrejerna. Men det är ju störst nu, så det är ju bara att anpassa sig. Vi snackade lite el. De priserna går ju bara rakt upp.
Ja, man hoppas ju att många har ett fast elprisavtal.
Ja.
Nu vet jag inte hur många som har det.
Elpriset har väl varit så sjukt. Det känns som att förra året så började man redan prata om det här. Men det känns som att förut har alla alltid bara tjänat på. Det är som om det skulle komma någon räntechock här. Alltid tjänat på rörligt. Och det är väl nu det börjar hända grejer rejält. Och då har vi, som alla ska leka smarta och tjata om, nedstängningen av kärnkraften och hur dumma huvudet alla varit. Och nu är vi beroende av Putin och så. Men det känns ju som att det här kommer kännas både i plånböckerna och hos konsumenten. Det var ju om pågen idag i DI att de får höja priset på lingongrova och sådär.
Mm.
Så har man väldigt energibehov i sin business så såklart det kommer kännas.
Ja, verkligen. Och framförallt så jag tror att det här kommer leda till att vi kommer bygga ut kärnkraften. Kanske, ja. Jag vet inte hur Sverige kommer ställa sig, men det är omöjligt. Men nu har vi i alla fall inte miljöspråkrövarna, som SVT kallar dem, kvar i regeringen. Så att det tror jag öppnar upp för att man faktiskt kanske kan göra något vettigt.
Ja.
Så det kanske är positivt. Men jag är bullish kärnkraft. Jag tror att det kommer investeras mycket i det.
Ja, det känns väl som att man har pratat om lite sådana här mindre kärnkraftverk och så. Så då finns det ju antingen om man vill gå lång någon ETF i uran, eller så kan man väl långa energibolagen Fortum eller liknande.
Ja.
Ni får gärna höra av er. Det vore intressant. Och det finns nog lite små coola teknikbolag som försöker väl komma på framtidens kärnkraft och liknande.
Ja, men precis. Och sen så är det ju bara titta. Bill Gates investerar i det. Elon Musk har för mig investerat i det också. Nu är inte det några publika bolag än, men de kommer säkert komma till börsen. Men när man tittar på många av dem som är väldigt miljömedvetna och grejer, så bland de smarta i den kategorin så investeras det i kärnkraft. Och då alla de tror att kärnkraft absolut kommer ha en stor del att spela i den här omställningen. Så att, jag letar fortfarande efter. Jag skulle vilja ha liksom en kärnkraftsoperatör och sånt. Nu har inte jag hittat det än som jag tycker har varit så jättekul. Fortum håller väl på. De har väl något de driver väl i Finland och sånt.
Så många där, bolag är
jag vet inte hur stor den exponeringen är dock i Fortum. Det är ett stort bolag.
Så då har ju Rolls-Royce har ju också någon form av kärnkraftsexponering. Vi har ju Studsvik på svenska börsen som har varit med nu när vi snarare monterar ner och har fått lite franska order och så för länge sedan. Så det finns ju många bolag som är relaterade mot den här businessen. Det gäller väl bara att hitta bästa ägget eller om man köper någon form av korg mot uran eller mot själva kärnkraftbyggandet.
Mm.
Men det känns väl som många länder utom Sverige är överens om att det kan vara en bra lösning på i alla fall medellång sikt om man vill gå över till den här gröna vågen.
Ja, och jag tror att vi kommer få se en omsvängning där både från Sverige och Tyskland och många andra länder. Att vägen framåt är liksom mer teknik och kärnkraft.
Ja, och då känns det ju bra att hänga på det tåget.
Men det tror jag man absolut ska göra. Man ska hitta bra exponering där. Antingen via någon ETF eller
det
någon
känns ju som att politiker är ju ofta styrda så att ju mer artiklar och ju mer folk kommer skrika och ju mer priserna går upp, helt plötsligt så vänder hela opinionen bara.
Ja, exakt. Man skapar ett problem och sen löser man det problemet och då får man röster.
Ja, då framstår man ju som smart.
Ja.
Men, och jag tror inte folk fattar hur beroende av el man är förrän man antingen betalar alldeles för mycket eller att i USA och många delar har de ju haft att du får stänga ner elen. Det är energibrist.
Ja, exakt. Och sen är hela debatten är rent ur ett politiskt perspektiv så folk skyller på Ryssland och att Putin, det är hans fel och så vidare. Ja, man kan alltid skylla på någon annan, men i grund och botten så är det politikernas uppgift att inte sätta oss i händerna på Putin.
Ja.
Så redan där har ju ett fel begåtts. Så just därför ska man ju vara rätt försiktig med hur man liksom får tag på sin el. Och med elbilar och alltihopa, vi kommer bara konsumera ännu mer el.
Ja.
Vägen framåt är inte att vi ska konsumera mindre.
Nej.
Vi kommer konsumera mer, punkt. Och då måste man se till att vi har en försörjning för det också.
Ja. Och kryptons värld, har du gjort något där? Den har väl kommit ner här med börsen på något sätt, finns det väl någon korrelation där?
Ja, nu har den studsat här sen igår eller om det var i förrgår. Jag har inte gjort någonting. Jag tyckte väl att nu ser de ut att klara sig, men jag såg ingen panik som jag ville se.
Nej. Så vad är panik för dig då?
Nej, men det är när man ser en sån här, alltså när marknaden spyr ut saker, och speciellt i den marknaden där det är mycket leverage och sånt,
ja.
Så vill man gärna köpa av dem som är överleverade, som måste ta stoppen.
Ja.
Än så länge nu, jag tror jag skrev det på Twitter till någon som jag diskuterar med, att det känns som att i den här dippen så var det ingen som tog, de tog inte riktigt stoppen, de stoppade in mer pengar för att hålla sina margins liksom.
Ja.
Och så nu fick de en liten stöd, så nu har de väl säkert klarat sig på det.
Ja.
Men jag skulle vilja se en större sättning.
Står du inne med några stink bids?
Ja, men det gör jag faktiskt.
Ja. Kom till pappa.
Så ja, men de är så osannolika, så att det är väl så här, om det händer, det är lottsedlar.
Liksom. Ja.
Men vi får se.
Kostar inget att ställa in sig det?
Nej, exakt.
Och om vi bara avslutar med en kortis dag med index på en vecka sikt, vad tror du till nästa vecka?
Ja, jag tror att vi står... svår fråga.
Ja.
Det är svårt nu med det här viruset.
Ja. Jag är naiv och tror att vi står högre.
Ja, jag tror också vi står högre.
Att det här blåser över. Om det nu inte visar sig att alla helt plötsligt dör eller något liknande.
Ja, men jag skulle också säga att vi står högre. Jag tror många böcker stängs här tills imorgon, och sen är det retail investors. De får dansa själva.
Ja, det hade varit något nytt rekord i retail-köp här om det var i fredags. Eller
ja, precis. Sen får vi fråga vem som ska köpa upp det sen då, ja. Om alla är med. Men december blir lite likt augusti liksom. Alla förvaltare är borta, eller många gör inte särskilt mycket affärer, och då får retail leka själva och få storhetsvansinne.
Precis.
Så jag tror också upp faktiskt.
Yes, sen har vi veckans fill or kill då. Och jag får väl säga att fillen är väl att börsen kommer ner, så man får lite fyndläge i lite fina bolag. Det gäller bara att förstå när fyndläget infinner sig.
Mm.
Men man får prova att köpa lite då och då. En liten post om dagen kanske, så snittar man in sig. Och killen får väl vara att jag faktiskt biddade efter min covid-spaning, säljoptioner. Så biddade jag 100 stycken i någon sån här osannolik. Blev gjort på 5. Så jag missade en 500 000 på att, som vanligt. Man är nära, man är där och gnula lite. Men nej, det stora grejen blev man inte gjord med.
Nej, men om infill är volatiliteten. Det är alltid roligare för oss att handla då. Uppstår mer affärer, mer lägen. Och killen är väl lite all den här sensationsjournalistiken, skulle jag säga.
Att de gillar ju att skrika högst.
Ja, det blir lite, det är svårt att hitta liksom en sansad röst som säger bara rakt ut, okej, vi vet inte än, vi får se om 2 veckor, vet vi. Moderna sa ju det. Samtidigt, fast han lutar ändå åt att, eftersom att han ska sälja vaccinet, åt hållet som skriker. Så att, vi får se helt enkelt, men det är väl killen.
Ja, och sen kan man ju kontakta oss på Facebook, Twitter, philokillpodden@gmail.com. Och sen vill vi ju tacka Fontobel och Trade of the Week, och där hade vi ju DAX-index, tyska index som rör sig väldigt mycket när det både går upp och ner. Så det kan vara bra hedge om man tror på mer nedgång, eller om man vill tro på något julenisserally, så kan det ju vara bra att exponera sig där. Och då klickar man ju på den här länken vi har tweetat ut.
Spana in det.
Och sen vill vi tacka Finvai Media, vår ansvarig utgivare och vår härliga klippare Adam. Och sen så har vi ju en ägardisclaimer, och jag är lång Evo just nu när vi spelar in i alla fall. Jag är lång lite Lune Calls, och det var väl det.
Och jag är lång Lune.
Ja. Over and out.
Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
And that's what we're going to do.
Well, wait, baby, let's go.
We're gonna have a good time. We're gonna have a party.